Vi är på O-ringen.
Det stämmer.
Mm. I Åre.
Underbart skulle jag vilja säga.
Det säger du.
Ja.
Välkommen till detta avsnittet.
Ja, varmt välkomna.
Ska vi börja i rätt ända? För det är kanske inte, vi ska säga så här, den som förväntar sig att simma, cykla och springa, den förväntar sig fel idag.
Mm, men det är ju kommer, springa, fast i orienteringsform, ja, vi
men det
kör
kommer
idag.
Inte bli så mycket simma, fastän att det var väldigt blött, vi återkommer till det. Och det kommer absolut inte bli så mycket cykla, fastän att det finns fast i cykeltävling här också på O-ringen.
Ja, det finns
men
det.
Men den är inte vi med. Men ska vi börja rätt ända, eftersom det nu inte är det vi utger oss för att prata om. Så kanske vi ska börja med att ge våra lyssnare chansen att förstå, vad är O-ringen för någonting?
Ja, men O-ringen, eller fem dagar som det också heter, är ju en fem dagars tävling i orientering. Där man tävlar under fem dagar, fem etapper, och sista dagen så summeras ju alla tiderna från de fem etapperna och en vinnare i varje klass koras.
Får jag rätta dig redan nu?
Ja.
Det är fem etapper, sex dagar.
Nej, ja. Förr i tiden när O-ringen startade så var det faktiskt fem dagar i rad. Nu har man gjort om det de senaste åren så att man har en vilodag.
Det har blivit veka, det är det du säger.
Men egentligen tror jag att grunden till det, nu killgissar jag lite grann, men är ju för att faktiskt få in en sprintorientering för elitklasserna mitt i. Så att även det ska kunna upplevas så att säga.
Man har gjort det mer till en familjegrej och mer att uppleva än bara en tävling.
Lagt in en aktivitetsdag i mitten där man liksom faktiskt har chansen både att se eliten tävla men också göra andra saker.
Ja, men du, kan inte du börja, du, jag vet att du researchade lite här.
Mm. Det kan jag kan börja med lite historia om grunden till O-ringen. O-ringen startade, eller gick av stapeln första året 1965, så det här är en gammal anrik tävling kan man lugnt säga. Och det var egentligen två personer, P.O. Bengtsson och Sivar Nordström, som tyckte att cykeltävlingar finns där ju väldigt många av som är långa eller så här femdagars tävlingar.
De gick ju precis i mål på den, en av de längsta av de allihopa.
Ja.
Tour de France.
Exakt. Men de inspirerades i alla fall av cykelsportens då tida sexdagars tävlingar och kom på att de skulle arrangera en femdagars tävling i orientering. Och den skulle gå av stapeln i Skåne och där fanns det inte tillräckligt med kartor, så två av etapperna gick i Skåne, men den första etappen fick gå i Danmark i Hillerød.
Vad gick de andra sen?
Och den sista, i Skåne gick ju två etapper som sagt. Och den sista gick i Kallinge i Blekinge.
Ja, det är nära nog.
Det är nära nog, absolut. Så det var egentligen starten och det var 156 deltagare. Och det gick faktiskt kvällstid då, så att alla deltagare som hade nära kunde arbeta.
Men när gick det på året då?
För nu är, sommaren,
det ju, gick, nu är det mitt under semestern här.
Ja, men det gick 24 till, nej nu ska vi se här, 19 till 23 juli.
Ja, rätt ska vara rätt.
Ja, rätt ska vara rätt.
Ja. Ja.
Så det gick ju mitt i sommaren också.
Det är som nu, för 19 var egentligen första programdagen här, det var ju onsdagen här förra veckan. Och det är fram till lördag kan man säga, denna veckan.
Mm.
Så fram till den 20... 8, 29, 29 juli, 29 juli är det.
Så det var ju startskottet för O-ringen, eller femdagars som det också kallades för. Det var bara orienteringslöpning och det har det ju varit under väldigt, väldigt, väldigt många år har det bara varit orienteringslöpning. Det har ju verkligen, det är ju en tävling som med åren har vuxit sig enormt stor där man under vissa av femdagars tävlingarna eller O-ringen då har haft över 30 000 deltagare, vilket är enormt.
30 000?
Japp.
Shit. För de sa att här är 14 000.
Mm.
Här är nu när vi är här i år. Och jag ska säga att det är jättemycket folk.
Mm.
Överallt och hela tiden är det sinnessjukt mycket folk.
Mm. Det stämmer.
Och då har man ändå sen 60-talet där har man ju lyckats få en ganska så fet administrativ och logistisk kunskap.
Mm.
Så att det är ganska välordnat på många sätt. Men det är jättemycket folk.
Mm, det är det. Men det som kännetecknar O-ringen skulle jag vilja säga är att det är en riktig familjetillställning. Där man åker med hela sin familj, alla tävlar. Man bor ofta tillsammans med klubbarna på stora campingar. Nu är det lite annorlunda här i Åre, för det finns ju väldigt mycket olika stugbyar och annat boende att få tag på. Men
du menar att det är lite mer utspritt än vad det brukar vara?
Ja, precis. Jag har ju varit på en del i O-ringen och där har ju boendet varit mycket mer centrerat. Som till exempel Umeå, Skåne har jag varit vid två gånger, Hallsberg. Och sen har jag varit i Sälen två gånger också faktiskt. Och där var det ju också lite samma stuk som här i Åre med att folk bor lite mer utspritt.
Fast det är lite geografin som gör det också, för att är absolut, vi är ju i en dal. Liksom.
Det är 100% geografin som gör det, men ett riktigt O-ringen, eller det jag ser som ett riktigt O-ringen, där bor ju verkligen alla i klubben i princip på samma ställe.
Så, och så att blir man det kan, häng liksom.
Ja. Ja. Vi kör liksom långbord där alla käkar tillsammans om kvällen och så vidare. Det har ju inte riktigt blivit samma sak här. Eller det blir det ju inte.
Men dina O-ringar är utspridda i ditt liv?
Ja.
Alltså både barn, ungdom, vuxen?
Absolut.
Ja. Ungdom var bäst?
Vad sa du?
Ungdom var bäst.
Det vet jag inte riktigt. Ett av dem var ju i Hallsberg och då ösregnade hela veckan. Alltså, jag menar ösregnade. Vi bodde i tält och var typ inte torra på en hel vecka. Men det finns tjusning i det också.
Jag vet inte, klarar man när man är ung. Du hade inte rätt ut nu.
Nej, med fem barn, herre.
Ja, men jag menar även bara du. Nej. Om man säger, jag hade inte varit speciellt pigg på det.
Jag har blivit alldeles för bekväm för att bo i tält en hel vecka och inte ha torra kläder. Så är det.
Ja, jag är med. Och det är lite också temperaturberoende kanske. Med Hallsberg är inte någon. Det är ingen, jag är inte känd för sitt högtryck.
Nej, det var inte högtryck den veckan.
Nej, men det har varit några O-ringar för din del när det har varit sådär supersommar och sådana saker. Liksom
alltså,
också.
När jag var i Umeå, alltså vi hade 30 grader varmt. Det var helt fantastiskt hela veckan. Inte vad vi räknar med kanske. Och det har vi haft i Skåne också, när jag har varit med där också. Jag har ju varit i Norrköping också, kom jag på.
Mm.
Mm, då hade vi också riktigt, riktigt varmt. Säg, jag har varit på en hel del O-ringar.
Jag ställde frågan,
men jag kommer inte riktigt ihåg hur många jag har varit med på.
Du har inte riktigt sammanfattat det, kan man
säga.
Nej,
jag har inte det.
Så vi lämnar det här. Mm. Om det är någon som lyssnar på det här som vet hur många O-ringar han har varit på, kan han få lov att svara på det.
Ja, lite så. Mm. Men jag har ju absolut inte varit varje år, så kan vi konstatera.
Nej, men vi har redan tissat om det och nu har de ju gjort det till mycket, mycket mer än bara fem dagars orienteringslöpningstävling och gemensam camping och häng och allt vad det är. Det är ju otroligt mycket, det är ju som ett orienteringsevent en vecka.
Mm.
Fullt med, det är dessutom då mountainbike-orientering.
Mm.
Alltså man orienterar med cykel.
Ja.
Det ser lite annorlunda ut, det kan vi gå in på någon annan gång. Det är också para-orientering.
Pre-OL.
Vad är pre-OL? Är det para-orientering? Det står para på start och pre-OL i programmet.
Ja, det gör det kanske.
Jag blev förvirrad.
Men i alla fall, det kanske är två olika grenar, vad vet jag. Det vågar jag inte svara på.
Mycket svårt för en analfabet som mig. Ja. Orienteringsanalfabet.
Ja.
Men sen är det också så här, de har labyrintorientering.
Men pre-OL är ju precisions-OL. Och det går ju ut på att egentligen på kartan pricka ut vad är, eller liksom,
man kan inte springa så mycket att man måste ha något en annan utmaning.
Man springer inte överhuvudtaget, utan du går ut, tittar på kontrollpunkten och ska veta vilken av de fem kontrollerna som står framför dig är den rätta kontrollpunkten. Så du blir extremt duktig på att läsa kartan, kan man säga.
Det är inget för mig.
Nej.
Nej, jag skjuter från höften. Jag chansar lite.
Det kan vi kanske. Det är absolut inget för mig. Jag tror inte jag skulle klara av det faktiskt. Nej. Men det hade kanske varit kul att testa på.
Mm. Och sen ska man då lägga till att eliten också, så den här tredje dagen som det är idag, när vi har vilodag, eller tävlingsfritt i alla fall, då har eliten en sprint inne i Åreby. Ja. Det är idag. Jättekult.
Vi var ju kika lite här, men sen kom det några regnstänk så att vi lämnade tävlingen. Har lyssnat lite grann inte, på radio istället.
Jag vill inte säga, för att det lät så himla mjukt att säga att man gav upp för att det regnade lite grann. Så jag vill inte erkänna mig.
Nej,
så.
Vi hade inte rätt utrustning otapper med oss för det.
Nej, det hade vi inte. Vi hade faktiskt andra saker för oss. Vi kommer till det sen. Men, så de sprintar, där är sån här labyrintorientering, där inomhusorientering. Man får prova på orienteringsskytte.
Mm.
Och sen är det då liksom
ett, ja, men, stort expo.
O-ringen tor, ja, precis. O-ringen torget med expo och deltagarservice. Och, menar, igår när det var prisutdelning för etappen så var Petter och uppträdde. Och då såg man ju att kidsen, om man säger så, eller ungdomarna som är, ja, men kanske tonåringar eller så, det är ju en riktig fest för dem.
Ja.
De springer där och, ja, men, är med kompisar och har det riktigt bra.
Mm.
Vi är här med familjen. Och alla fem barnen.
Ja.
Och alla sju är ju engagerade i att orientera. Från Lilly som kör miniknat upp till mig som inte, eller jag, som inte kan orientera men ändå försöker. Och allt däremellan. Så, och tjejerna kör i sina klasser som de ska.
Ja.
Inget konstigt med det. Du kör ju något som heter Dom 40 då. Det är
D40 kort kör jag och du kör H40.
Motion. Och då kan man säga att jag bytte från kort till motion efter att, ja, men våren var kanske ingen succé för mina orienteringsdeltagare i skog. Jag är ganska bra i stadsterräng liksom, där kan jag, när det är sprint, då kan jag göra mig förstådd på en karta, eller precis, förstå en karta. Men när det kommer till skog så brukar jag göra bort mig lite då, och då tyckte jag att jag skulle ha en, för skillnaden på D40 kort och motion, det är tyvärr inte att motion är ännu kortare än kort, för det är den inte, den är längre. Men den är lättare. Kontrollerna sitter lättare till. Eller ska sitta lättare till.
Mm.
Så att orienteringen är inte lika svår.
Och sen har vi ju då Svea som springer i D10.
Ja.
Vi har Amelie som springer i D11.
Ja.
Vi har Elina som springer i D12. Och vi har Vida som springer i U1. Och U1 är ju då en sån bana där vi som föräldrar får lov att skugga. Så hon, henne släpper vi inte ut själv i skogen. Men alla de andra springer själv. Och har klarat det alldeles utmärkt, skulle jag säga.
Ja, man ska liksom inte förringa den insats det är av barn i de här klasserna. Som ska klara av starttid och vara på rätt ställe, läsa karta, förstå saker och ting. Alltså orientering är ju i sin enklaste form enkel.
Mm.
Men när man väl ska tävla är det inte okomplicerat, för du ska vara på rätt ställe och starten fungerar på ett visst sätt. Man ska gå fram i follor och, ja, men det gäller att ha koll på sig själv och sina prylar.
Och bara springa mål är också, där ska du veta vilken folla ska jag springa mål i och så vidare. Det är, ja, men det är inte helt okomplicerat för ett barn att
nej, men det är ännu mer komplicerat på O-ringen, men det är komplicerat, ja, ja, även på en liten tävling liksom. Det är men, fortfarande mycket att hålla reda på.
Men också, det är så himla roligt att se barnen också, hur de har utvecklats. Jag pratade med Elina, för vi tittade igenom hennes karta här precis innan. Och den utvecklingen hon har gjort från att på 2 år skulle jag vilja säga. Eller jag sa till henne, hade du sett denna banan för 1,5 år sedan och sagt att du skulle springa den, hade du börjat gråta.
Hon, nej, hon hade aldrig, ja, sagt att hon skulle springa. Om någon annan hade sagt att hon skulle springa, ja, den, så, och då hade hon börjat tjuta och ställt sig och kramat trä.
Och det stämmer. Hon, ja, hade inte gått ut på den banan.
Och
nu kommer hon
på
i mål och säger, nej, det gick hur bra som helst. Jag,
men att hon skulle lipat innan, om vi nu får uttrycka oss så, eller tycker att den var för svår, det är ju för att det är svår orientering. För er som har liksom haft skolorientering och man kan följa en stig, det är inte den typen av kartor de har i den klassen, utan
absolut,
du får följa höjdkurvor eller ha sista kända eller ha ett uppfång som räddar dig, men kontrollen sitter mitt ute i ingenting egentligen.
Det är ut rakt genom skogen, och igår var vi då uppe på Karlfjället.
Ja, och då är det jättedetaljfattigt som det heter, så det är svårorienterat.
Det är ju bara höjdkurvor att läsa på, ja, i princip.
Jo, jag vet. Jag var också där. Men om vi nu ska ta tillbaka till här i Åre då, så har man förlagt etapperna lite utspritt. Så vi har varit 2 dagar har gått. Då har vi varit i något som heter Trillevallen. För den som kanske har varit åkt skidor i Åre är det känt. Men då är det, ja, det är på andra sidan Indalsälven eller Åresjön, eller om man ska säga på den sidan. Vålådalen. Och sen,
söderut egentligen.
Ja, precis. Mm. Och sen imorgon ska vi vara i Järpen som ju är österut
från Åre.
Exakt. Och sen de 2 sista dagarna i Ån som är
västerut då.
Duvedshållet och förbi. Ja, så precis. Andra sidan Åreby. Och vi bor mellan Järpen och Åreby. Mm. Har vi hittat ett boende. Så att vi bor jättebra att ta oss med en liten bit och sen är det shuttlebusses, nu kommer jag inte på det svenska.
Satellitbuss.
Ja, men matarbuss. Man parkerar på en satellitparkering och sen åker man buss till arenorna. Och här förtjänar det heta arenor. Det heter arena även om man är på en liten tävling i Hässleholm. Liksom. Inget ont om Hässleholm, det är en fantastisk stad. Men vad ska jag säga, då kanske det känns lite förmätet med uttrycket arena. Men här, alltså vad är det, 3-4 kiosker.
Jättekiosker, det är inte en liten, det är ju stora tält
de har. Det är rena, det brukar kallas för marka, vilket är sådär tillbaka från tiden i gröna kläder för min del. Men markens inte riktigt, och det brukar vara att folk står och grillar och det är lite frallor, och det brukar vara sjukt gemytligt. Här är det liksom, det är stort, det är jättemycket. Jag vet inte hur många hamburgare de serverar på en dag.
Det är väldigt många.
Många.
Men det finns också ett större utbud med liksom thai-mat och lite. Här finns ju såna Leksands knäckepizza. Och
ja, jag skulle säga att det ser mycket mer ut, men det är ungefär samma som det brukar vara.
Men vad finns det också som till barnens stora glädje?
Lakrisremmar. Fast det är också fel att kalla för lakrisremmar. Ja, det finns 20 smaker i det i ståndet.
Har du räknat då?
Nej, det finns inte 20, det finns kanske 15 eller 10. Det var 2 som är lakrits ändå.
Ja, ja. Men barnen är glada över dem.
Ja, jag också. Jag tycker också att surkål är min favorit. Mm. Det får man ha på väg till bussen sen, för sen ska man gå tillbaka. Och det brukar vara lite strapats med att gå till och från bussen. Och, nu förra, sista, andra tappen hade vi skitfint väder, men först var det lite sådär. Det var lite bistort, lite lerigt.
Ja, lerigt är här ju.
Ja, men då ska vi kan ta etapperna, men så här, min förväntan, jag har inte varit i år innan, ska sägas. Och nu när jag kommer hit, här är ju otroligt vackert.
Det är här verkligen.
Sanslöst vackert.
Och ett stort plus, något som du har ojat dig om i förväg, eller hur?
Men det beror ju på att normalt sett när det finns mygg så är det ju inte en mygga som missar mig. Och det är ju därför du inte ojar dig, för att de sitter på mig och suger blod.
Jag får också myggbett. Men Joakim har faktiskt, sen vi anmälde oss till detta, sagt, ska vi åka upp och bli myggbitna? Vi måste verkligen se till så vi har ordentligt med myggskydd med oss.
Här är inte en mygga. Alltså det är inte att här är lite mygg.
En mygga.
Här är inte en enda mygga.
Nej.
Men vi lärde oss något nytt, för vi ser en fladdermus. Och då lärde vi oss att fladdermus äter 1000 myggor per
I
dag.
Timme.
I timmen var det.
Tusen
så att
här
måste vara
sjukt
mycket fladdermöss.
Ja, det måste vara.
Ja. Jag är rädd för att jag hela tiden, eftersom jag tramsar varje gång jag ska säga fladdermöss och säga madderflö, så är jag rädd för att jag ska säga det nu också. Det gjorde jag inte. I vilket fall som helst. Här är inte en enda mygga.
Nej.
Det är helt sjukt det.
Ja, det är det faktiskt.
För blött är här.
Ja, blött.
Och det brukar ju blött och mygg brukar gå ganska bra ihop.
Ja.
Ja. Mm. Nej, 2 etapper. Ska vi kika lite på dem?
Börja med etapp 1.
Ja, den var ju också då i Trillevallen.
Ja.
Och starten gick ner, inte upp på berget då, där liksom skidbackarna är, utan den gick neråt mot myrarna.
Ja.
Och sen min gick upp på skidbacken i slutet, och så var målet.
Men det gjorde ju alla, så egentligen tog en liten sväng upp för att mål. Egentligen sista kontrollen satt bara en liten bit upp i backen liksom.
Och sen mål i liksom
ner.
Ja, vad ska man säga? Där alla backar möts i botten.
Mm, precis.
Så som det brukar vara.
Barnbacken, ni vet. Det var där,
ja, där var
upploppet
målet.
Var.
Och vi hade rätt sena starttider. För vissa av oss har öppen start. Och vissa av oss har starttider. Vi behöver inte gå in på det där. Det är bara klyddigt. Men jag kan starta när jag vill, kan vi säga.
Mm.
Och det är lite för logistiken också. Och det är en av fördelarna med herrar 40 motion.
Och det är ju också någonting man har utvecklat med åren. För så var det inte alls de första åren som jag sprang.
Då var det starttid
på alla.
Ja.
Punkt.
Ja, men det gör det lite lättare rent logistiskt. För de flesta som är här ska också säga det du sa, det är ju familjer.
Ja,
det. Och det är få som åker hit för att en i familjen ska tävla. Utan, ja men vi träffar Ola och Marie, där tävlar inte hela familjen, men halva familjen fiskar istället. Mm. Så de har löst det så. Men det får engagera hela familjen, ja, om det ska vara värt att vara absolut här lite grann. Men jag dag ett och tillbaka. Och då var det, hade vi rätt sena starttid, det var det jag höll på med. Mm. Och då kom ju andra från klubben då, för man får sätta upp sitt lilla tält som är klubbens samlingspunkt. Då kom de och sa att det är blött i början och lite backigt på slutet. När det väl var min tur så var det blött i början. Och blött på slutet också.
Lerigt kan man säga.
Ja, det var det sjukaste jag varit med.
Det sitter numera en hel del orienteringsskor uppe i den backen. För att det var så många som kom i mål med
men
bara
en sko. Det var igår. Ja, det var på andra etappen, för på första etappen var det lerigt, men det var ännu värre. Alltså igår var det helt.
Det var ju då sjukt. Samma upplopp både första och andra etappen, vilket gjorde ju att leran byggdes ju upp.
Vad ska vi säga i vad pratar vi sträcka? Jag menar alltså sista kilometern gick på ungefär samma ställe
ja,
för mig.
Ja, ja.
Över skidbacken och det. Och den kilometern är rätt hårt ansatt när det är 14 000 orienterare som tar samma väg.
Ja, lite så.
Så att det var ganska superlerigt. Och då kan man också säga, då förstår ni att sista biten av banan är inte supermycket orientering. För att det är nästan snitslat.
Mm.
Nu snitslat i lera.
Mm.
Inte snitslat med snitsen. Men första dagen nere i myrar, det var, alltså, här kan du ibland när man är ute och orienterar så kan man säga att det är blött på kartan. Om det är blått, då är det blött. Har jag lärt mig. Då kan man undvika det, om man vill. Springa runt det blöta.
Här gick det inte att undvika.
Nej, det fanns
och inget. Det var lite så, myrarna var nästan bäst att springa på, tyckte jag.
Helt ärligt, ja.
Ja.
Men det är så riktigt, du vet, du trampar på någonting och så känner du att det svajar under. Om du inte går igenom och det blir blött så står du liksom på en tunn hinna med gräs och jord.
Det är
och under det är det bara
känsla.
Vatten. Ah, ja okej, den är rätt häftig.
Jo, det är den.
Den är sunkig. Fy
fasen.
Alltså jag hade inte... Jag tror inte jag var ute i 9 km totalt. Min barn var 5 och 9, så det säger något om min kvalitet på orientering. Men alltså, och du ska säga, när orienteringsbanor benämns så benämns de ju fågelvägen från kontroll till kontroll. Och så går det inte alltid springa. Här gick det nästan, ja det var inget att välja på. Men det tar ju evigheter, för du kan inte springa. Ja, jag orkar inte springa i myren så länge som
det. Nej, det var kämpigt var det faktiskt.
Men samtidigt, jag sa det till dig, vad hade jag, 1,50 någonting drygt första dagen. Jag hade inte tråkigt en enda minut.
Nej.
Inte en minut var tråkig. Jag hade några sekunder när jag tänkte att jag skiter i detta nu. Men det var inte en hel minut som var annat än rolig. Liksom.
Nej, och banorna, jag tyckte de var jättebra. Både din och min. Men även barnens rätt nivå till rätt klass. Eller åldersklass då.
Det är Linas alltså, klass som är riktigt, den är svår.
Jo, men hon har ju också kommit längre i sin utveckling. Medan liksom Sveas stigar väldigt enkelt att ta sig och hitta rätt.
Fast
Amelie
fick
är lite svårare, men ändå hon får ut lite i skogen.
Men det var inte så att de var torra om fötterna heller.
Nej, nej, men det är klart de inte var. De sprang ju också. Många av stigarna var ju såna här
skoterleder
och de yep. var plaskblöta. Det är ju inte så att det är en stig med grusstig, utan det är ju en grässtig. Och
nej. Det är en myr.
Myrstig, ja. Myr.
Det är en myr som när den fryser går och kör skoter på den.
Ja.
Men när man inte har frusit så kör du ingenting på den.
Den är ju uppmärkt med skoterledmärken.
Ja, den är nästan lättare att se en stig i skogen hemma.
Exakt.
Det är nästan lättare att se den, för skotermärkena är ju väldigt tydliga och sticker ut.
Ja.
Men det var något när jag var ute på någon kontroll, när det liksom kom till ett sånt kors med skoterleder. Och det är så mycket, alltså, man kan inte förklara detta, men det är så mycket folk i skogen. Det är folk överallt och alla kommer från olika håll. Du kan glöm det här som man kunde med i skolan, liksom, att man hängde på någon som var bra.
Nej.
För här ska alla till olika kontroller. Ja. Och du kan komma till ett område där kanske 4 kontroller på 50 kvadratmeter.
Mm.
Så att det går liksom inte fuska på det sättet. Men det var ganska, och sen var det faktiskt upp lite grann i skidbacken för min del i alla fall. Det måste du också haft.
Ja, ja, men
mer än bara 500, alltså sista kontrollen.
Mm.
Ja.
Men om vi sen hade vi mer att säga om etapp 1? Annars tycker jag vi glider över lite på etapp 2.
Ska vi säga något om att då var det ju så här, det var kanske inte sommarvarmt. Men det var ju inte stört när man, det är ju inte stört när man springer. Man springer bara skönt. Det har varit svinjobbigt. Om det skulle vara 30 grader varmt en dag, då hade jag varit spänt.
Ja. Men om vi glider över på dag 2 då, så har vi ju en helt annan karaktär på terrängen.
Ja, fast det
då
var
gick vi från myren rakt upp på kalfjället, vilket då innebar en vegetation.
Fast det stod ju inte på kartan.
Man trodde att det skulle vara väldigt öppet. Och det är väldigt öppet. Du ser ju extremt långt där uppe på kalfjället.
Ja,
men
det
är buskar som är knähöga överallt.
Men liksom bilden jag har...
Jättesvårt att springa i.
Bilden jag har kalfjället är så här. Mossa, sten, kanske lite blåbärsris. Mm. Men detta var ju så här.
Ja, men buskar.
3-4 decimeter... snabbväxande buskar.
Ja.
Typ buxbombuskar.
Ja, det var fruktansvärt.
Nej, det är som att det bor små troll i dem som håller i dina fötter och ska springa.
Ja, det gick.
Det var faktiskt tidigt där, var det någon som blev intervjuad? De har en jättebra speaker. Per Forsberg tror jag han heter, som är speaker. Han intervjuade någon som hade varit ute tidigt.
Mm.
Och han sa, du ser trött ut. Så bara, ja. Och då svarade han, den som har ritat den här kartan gjorde inte det på sommaren i alla fall.
Nej.
För där är, vad det skulle stått på kartan kanske då, och det här är absolut ingen kritik, men det är det som kallas för undervegetation.
Ja.
Ja. För det var inte löpbart någonstans nästan.
Nej, nej, det var, herregud vad det sög i benen alltså.
Ja, Jesus Christ. Mm. Och jag orienterar bort mig så gud in i, ja... Så här är det. Kontroll 1, ganska bra. Kontroll 2, ganska bra. Kontroll 3, då är vi på sånt här. Tänker ett kalfjäll fullt med folk. Men där är kontroller här och där. Men, och det är öppet så man kan se sin kontroll. Men inte från det hållet man kommer ifrån. Om man kommer rätt. För då har man gömt den bakom en buske eller en sten eller någonting såklart.
Mm.
Så jag ser inte det. Och jag var så fel på det så det finns inte. Det tar så mycket tid när man gör lite fel.
Mm.
Jag spenderar 50 minuter på en kontroll. Ja, det är så dåligt. Hur gick det sen? Jo, sen gick det bara ting, 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 ting. Det blir från kontroll till kontroll hur bra som helst.
Mm.
Bam, 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 som Vida brukar säga.
Sån är orienteringen.
Det är förnedrande.
Ja.
Och trött var jag på slutet. God gud. Och sen in i den leran på slutet där. Och
ni får kolla in Joakim Strava-konto och se hur han har sprungit. Ni ser var missen är någonstans. Den går inte att missa.
Nej, jag ska dölja det så att ingen kan se.
Nej.
Ja, men jag gick från att ligga i mitten i min klass till att ligga sist. Ja.
Mm. Du tar igen det imorgon.
Ja, vi kan leva i den tron och så ser vi om det blir sant. Det tror jag inte. Men alla andra hade också bra dagar. Alltså i vår familj ligger alla så där i mitten på sin klass. Vilket är jättebra.
Mm.
För det här är ju inte terräng vi känner igen och vi är inte vana vid. Bor man i Skanör är man ju ingen bergsget.
Nej, inte precis. Men det kan vi också tillägga. Våra barn har ju inte sprungit jättemycket. Alltså om jag jämför med när jag var barn så var jag ute varje helg och orienterade i princip. Så mycket hinner vi ju inte med. Och dessutom har vi ju bara barnen varannan vecka.
Ja,
och det har inte varit lika mycket, eller det är inte lika mycket tävlingar som det var när jag var barn.
Men att det inte är lika mycket tävlingar, kan inte det att göra med pandemin? För jag tänker allting har ändå påverkats av det.
Nej, det tror jag faktiskt inte. För det hade redan droppat innan dess.
Mm-hmm.
Jag tror, eller i alla fall i Skåne så... har väl underlaget egentligen minskat.
Du menar underlaget av löpare?
Ja.
För jag tycker ändå när vi liksom är på lokala tävlingar, det finns väldigt många orienteringsklubbar. Det är lokalt.
Mm.
Alla heter något som man vet inte var folk kommer från. det heter så här OK Vilse och sånt, det är det roligaste namnet fortfarande. Men och vi tävlar för OK Kontinent som då är en Trelleborgs klubb.
Det stämmer.
Ja, och ja, men jag tycker ändå det är många klubbar så här. Nu när man är här är det ju inte Skåneklubbarna som är mest representerade.
Såklart inte.
Utan det är ju resten av... där är det jättemånga stora klubbar. OK Ravinen är tokstora.
Ja.
Och Hakarpspojkarna från...
IK Hakarpspojkarna.
Från Jönköping. Ja, men det är jättemånga stora
Göteborg,
klubbar.
Majorna.
Ja, och IFK Göteborg är också superstora. Här är mycket norrmän och finnar.
Ja.
Hur mycket som helst.
Jag läste någonstans hur många länder det var som representerade här. Men nu minns jag inte riktigt.
Det var en britt som vann sprinten idag också.
Jag tror det var 60 länder.
Oj. Killgissning.
Ja, det var en väldigt stor
killgissning. Det är okej med killgissningar också.
Men det är många olika nationaliteter här faktiskt. Ja. Men största mängden är såklart svenska. Absolut.
Jag vet inte, det är mycket norrmän och mycket... Det är ju nära till Norge här också.
Ja, ja,
det är sjukt mycket norrmän och det är rätt mycket finnar också.
Det här arrangemanget, O-ringen i Åre, är ju ett samarrangemang mellan norska och svenska klubbar.
Ja, faktiskt. Men det är ju för att om du drar en cirkel så hamnar ju halva cirkeln i... Alltså om du drar ett avstånd från Åre och ska ha med klubbar inom det avståndet så hamnar du i Norge.
Men det tror jag faktiskt är första gången.
Mm-hmm. Jag tror det är jättebra, för jag tror att... den liksom breddningen av det, den tror jag bara är positiv.
Ja.
Och norrmän är ju duktiga här, så att det finns ingen anledning att inte ha med dem, höll jag på sig. De kommer hit ändå.
Ja.
Idag har det varit vilodag, som det heter, eller tävlingsfritt för oss.
Ja.
Vi passar på att åka till Ristafallen.
Fantastisk dag har vi haft faktiskt.
Ja, våra barn tyckte nog att det var bättre med ladydag än tävlingsdag.
Nej, nu raljerar du väldigt mycket.
Nej.
Men vi har haft en otroligt fin dag där vi åkte ut till Ristafallen och både tittade på vattenfallen och några av barnen lyckades också bada lite grann.
Ja, det var, jag doppade fötterna. Det gjorde du också.
Det var kallt.
Jag hade inget behov av att bada mer.
Nej.
Men de som är badglada av våra barn, de badade.
Ja.
Fantastiskt vackert att ha varit lite folk där också. Ja. Mycket folk. Det var, men det var inte bara orienterade där. Det var andra turister också.
Mm.
Får jag säga. Och sen var vi i Åreby och kikade lite på på sprinten och det och lite annat. Det händer mycket i Åreby.
Ja.
Ja.
Vi nyttjade också vad heter det? O-ringens organisation kan man
Lost
säga.
Lost and found.
Ja, för att vi... Det är säkert jag som har tappat Elinas hela karta från igår med där låg kompassen i, hennes sportidentpinne och hennes sån här, den man lägger angivelsen i för att hitta kontrollerna.
För att vara tydlig då för er som inte orienterar så får man sin karta i en plastficka. Och när man har gått i mål så fungerar den plastfickan som en påse. Och sportident är då det som förr var en sån nåldyna. Det är alltså en stämpelbricka.
Ja,
som man, det är elektronisk stämpelbricka. Den är till och med så att den är touchfree om man är proffs.
Ja.
Så då behöver man inte röra vid ens.
Nej, men så att igår på tävlingen när vi var färdiga skulle ge oss hemåt så...
Det var på bussen hem tror jag.
Nej, det tror inte jag. Det var på tävlingen. Men... därför att jag samlade ihop allas kartor och sen skulle vi käka lite och sen skulle vi gå. Och jag måste, antingen har Elina själv tappat den eller så har jag tappat den åt henne. Det kan jag inte säga någonting om. Men det var något som hade hittat den och lämnat in den. Och sen igår kväll fick jag ett sms. Hej, saknar ni en kompass och sportidentpinne och lite andra pinaler? Och jag tänkte inte så mycket på det, bara det var ett konstigt sms.
Det var det jag menade, kom på bussen.
Nej, det kom inte på bussen.
Nej.
Det kom på kvällen sen.
Ja,
och jag tänkte då... Gud,
du frågar mig, tror du detta är på riktigt? Så jag bara, varför skulle det inte vara det?
Men sen igår kväll, eftersom du fyllde år igår, så när vi kom hem så i princip duschade vi och bara åkte ner till Åreby och firade lite. Så då tittade inte jag igenom våra grejer. Men det gjorde jag däremot nu här på förmiddagen. Och insåg ju då att, herregud, vi saknar ju en av deltagarnas hela
det var ju
stass.
Otrolig tur att vi hade vilodag idag kan man säga.
Ja, det var det ju verkligen. För den paniken att ha tappat den och vakna upp på morgonen och sen inte ha grejerna, det hade inte varit kul. Men...
Det är typ sportidenten och nummerlappen som man kan man inte starta utan. Så att det är ganska viktigt.
Men vi fick fiskat upp den igen, så att nöjda och glada är vi faktiskt.
About last night. Vi åt ju på O-ringen buffén. Det här är ett sånt superstort arrangemang, så de har en ett tält med buffé. Mm. Det var riktigt bra mat och personalen var astrevlig.
Ja, mycket, mycket trevligt personal.
Det var riktigt bra. Annars kan det vara sånt som man liksom, ja, skolbespisning. Men det var det verkligen inte. Tvärtom. Riktigt bra. Jaha. Så bra tävlingsdagar, bra vilodag.
Mm. Då så har nu vi... ser vi fram emot tre tävlingsdagar till.
Det sjuka är att vi har inte tävlat hälften än, så vi har tre dagar kvar.
Mm.
Och hur ska det gå?
Det kommer gå hur bra som helst.
Ja.
Vi är, alltså, det ska ju sägas att det är många kilometer som, eller steg kan vi räkna det, som går åt när de här dagarna.
Vi pratar om hur långa banorna är, och det är ju lika långt som man går till och från grejer. Alltså, det var jättelångt från bussen.
Alltså, vi gick ju 1,3 från bussen till arenan. Vi gick 1,5 från parkeringen till bussen. Sen gick vi 1,5 från arenan till starten. Så ni förstår ju, det blir väldigt många steg. Och jag...
Det här är min minst aktiva dag hittills, så jag har 10 000 steg.
Ja, det har jag också.
Ja.
Ja, jag har varit uppe i över 30 000 steg.
Jag har inte haft någon dag. De andra dagarna har varit över 25.
Ja.
Så vi får se vad det blir imorgon. Imorgon var det inte lika långt från bussen till starten. Vi bara räka lite nu faktiskt.
Ja, vi har varit och kikat, kollat läget.
Men det ska bli roligt med de tre sista. Det ska vara lite annan karaktär på banorna.
Och det är det som är så himla roligt med O-ringen också. Att man hittar ställen där du faktiskt bygger upp tävlingen så att etapperna ser väldigt olika ut. Och här på, i Åre går det att göra till det extrema. Liksom. Att vi var uppe på Karlfjället igår och nere i myren häromdagen. Det blev två helt skilda egentligen.
Det var ett och annat, var ett och annat surhål på fjället också.
Ja, men det blev inte alls samma sak som en myr på myren. Liksom.
Nej, löpningen samma var lika blöt.
Jo.
Men man är inte blöt. Men jag menar, kommer du till sumpmark hemma så är risken att du går ner där och aldrig kommer tillbaka igen. Här är det bär ju ändå det ner till knäna. Men sen, jag har inte varit blöt över knäna.
Nej.
Inte så, jag
förutom på upploppet lite. Då där det var mega lerigt.
Nej, fortfarande inte över knäna.
Nej, du var inte, nej.
Hur fick du leran till att vara över knäna?
Nej, den var kanske inte över knäna. Men jag såg en tjej som, hon hade ramlat i en sån riktig lervälling och hade hela hår. Alltså hon var täckt i lera.
Fy.
Alltså verkligen täckt hela håret, hela dressen. Och det är ju liksom sån tjock lera. Ja. Det är ju inget som bara rinner av.
Vi var lite snabba iväg igår för att vi ville liksom bli, när vi hade gått i mål och så stack vi, så var någon som gick i mål. Typ när vi drog. Och då kom det en kille som hade, jag vet inte för vilken klubb det var, men han hade vita orienteringskläder. Och så hade han ju då tagit en faceplant i leran. Alltså det ser ut som... Nej, jag ska inte säga.
Det är roligt att stå och... titta på folk som springer i mål.
Ja, fast det är gränsfall. Men igår då var det många som sprang i mål antingen med ena skon i handen eller ett par stycken utan skor. Och det var någon som blev intervjuad där också i mål. Och då ska man säga de här som har radion och rapporteringen härifrån, de står i målområdet och intervjuar folk som går i mål. Det är ganska roligt att lyssna på.
Mm.
Och då var det någon som bara, du ser ut, vad har du gjort av dina skor? De står på fjället. Men vad ska du inte ha dem? Jag ska upp och leta efter dem nu. Jag vet var de är.
Alltså, åh herregud.
Och det är också så, man vet ju var det händer saker. Man kan ju nästan komma ihåg var man... Alltså på kartan kan du veta var det har varit.
Jo,
så det
men
går
att leta upp ett par skor som sitter 50 cm ner i lera. Ja, det är inte lätt.
Hade vederbörande ungefär samma bansträckning som mig, så ska han över fjället för att komma på andra sidan fjället. För att hämta skorna. Det är...
Nej, men så långt kan du inte springa med utan skor.
Nej, de måste stå i leran från förvarning. Ja, okay.
Ja, absolut.
Ändå.
Nej.
Ändå. Jobbigt.
Ja. Jo.
Jobbigt. Har vi mer att säga om O-ringen för nu? Vi kommer med ett avsnitt efter alla etapperna är klara också. Tänker
klart vi gör.
Ja.
Och barnen har säkert någonting att säga.
Ja, men barnen ska också få lov att vara med i det avsnittet, tänker vi.
Mm.
Nu får de lugn och ro.
Mm.
Du, vill jag avsluta med några ord om Tour de France. Du har också varit med och tittat. Vilken magnifik cykeltävling. Nej, men sluta vad bra det är. Sluta vad bra Jonas Vingegård är. Och ta dig på Gacha. Och Wout van Aert. Jag vet inte alla. Det är så många som har satt Matej Mohoric. Om det är en sak ni ska titta på och ni tittar inte på Tour de France, så ska ni leta på YouTube eller vad ni ska leta. Då ska ni leta efter intervjun med Matej Mohoric. Jag ska lägga en länk någonstans.
Alltså det var så tårarna sprutade.
Det är så att andra cyklister har skrivit att det är den bästa intervjun de har hört.
Mm.
Det är bara en människa som är på etapp 20 av 21 typ.
Mm.
19 var det kanske.
Ja, det skitsamma.
Tredje veckan i Tour de France liksom. Han är helt liksom både fysiskt och mentalt slut. Och han vinner en etapp. Och han är ett lag där i ett av loppen innan Tour de France, Tour de Suisse, där en av hans lagkamrater vurpar och dör. Och de har liksom kört för Gino, som han hette. Det är så mycket känslor, och han sammanfattar det jättebra, fast han är inte engelska som huvudspråk, och det gör det nästan bara ännu bättre.
Och så extremt ödmjuk i allt han säger liksom.
Ja. Nej, de bästa insikterna man kan få av idrott på något sätt. Ja, riktigt bra intervju. Och det är inte för att det ställer så många frågor.
Nej, för det är inga frågor som ställs, utan det är en monolog där han berättar om sina upplevelser.
Ja.
Då både med vinsten, men också med hela Tour de France och
men han
sina
känner ju
medtävlande och liksom.
Men han känner ju nästan, han uttrycker det nästan som att han är en bluff eller att han inte hör hemma där.
Mm.
Och det var många av de här, alltså det här är världsstjärnor i den här hyfsat stora sporten globalt, som säger samma sak, att det är svårt att känna att man hör hemma i ett så här stort sammanhang.
Mm.
Och vilken idrott. Vi var ju återigen, vi var ju i Köpenhamn när de startade Grand Depart i fjol.
Året, ja.
Ja. Alltså det är så stort och så mäktigt. Så det, var en Tour de France kommer komma i närheten av mig, så ska jag dit säga det.
Mm.
För att det är så jävla fräckt. Och vilken tävling. Och jag menar, fram tills Jonas Vingegård satte ner foten och sa, här har ni framförallt tempoetappen. Här har ni, prova att komma ikapp detta. Så var det ju supertajt. Alltså det var ju sekundstrid mellan honom och framförallt ta det på Gacha då. Nej, de är så coola och så bra.
Ja, och sen har vi Wout van Aert som liksom i slutet av tävlingen faktiskt drar sig ur.
Ja, för att han ska bli pappa igen och åker hem till sin fru.
Jag åker hem till sin fru.
Han går in och kör två veckor lite drygt. Solid hjälp. Alltså, så vilken liksom lagkamrat han är. Och sen så, nej, nu ringer min fru så att hon behöver hjälp, så jag drar. Och där har du också, på tal om att vara hjälp, det här var för att han är en superstjärna. Han är ju liksom, jag vet inte, Messi, om man ska jämföra med fotboll. Och där är en sån till som heter Mathieu van der Poel. Och han är ju inte, de kan ju inte vinna Tour de France, de är inte den typen av cyklister. Men alltså, Mathieu van der Poels uppdrag, jag vet inte hur många sporter han hjälpte Jasper Philipsen med, som vann gröna tröjan som sportartröjan. Men alltså den kilometern han drar i 65 kilometer i timmen, det är så sjukt så det finns inte. Och vad hade de, flera dagar med liksom 40, höga 40 kilometer i timmen i snitt?
Ja, det var helt sjukt.
På liksom 15-18 mil.
Och hur många höjdmeter på det?
Ja, många.
Mm.
De är helt
imponerande, verkligen imponerande. Vi hoppas ju att det även då kommer släppas en Netflix-serie.
En ny Unchained.
Jag hoppas verkligen det.
Fast jag hade velat, problemet med att den Unchained kommer komma som denne kom. En månad innan, nästa Tour de France, då hinner man glömma vissa saker. Eller jag kommer göra. Nästan måste jag skriva någon form av dagbok för att komma ihåg den. För det är så mycket man upplever varje dag. Och jag har inte följt det sådär, eller vi har inte följt det varje minut, för du kan säga varenda minut av det nu.
Ja, nej, det går ju inte. Så mycket tid går inte att lägga på
men någonting. Sista timmen ser man ju nästan alltid.
Nej, ja. Vi har ju sett det också, inte live, utan så på kvällen. Men det satt på den sista halvtimmen och kollat.
Fast det är sjuk ångest, jag är ledsen. För då kan jag inte överhuvudtaget röra sociala medier förrän jag har sett det.
Ja, för mig spelar inte det så himla stor roll. Det gör mig ingenting om jag har sett vem som har vunnit.
Då vill jag inte säga det. Det måste vara okänt för mig, annars är det inte roligt.
Men sen tycker jag också, jag menar de sammanfattningarna som görs på varje etapp, de är också värda att se. Alltså så. Har du missat en etapp så kan du kolla på sammanfattning och faktiskt få en klar bild över de största händelserna i loppet.
Ja.
Och jag tycker de gör det jättebra. Alltså som Vacki och
Ja, fast Wacky gör ju inte då. Men Wacky Adamsson...
Under sändningarna.
Någon etapp måste man ju ha. Det måste vara dåligt väder någon gång om Tour de France, att man kan ha en sån dag i soffan där man... Det är en timme där i början när det är bra, utbrytningen går, och sen är det lite tråkigt, det är inga stingar, så kan man slumra lite grann. Och så vaknar man av att Wacky igen beskriver något slott och garvar läppen av sig. Och sen kommer man tillbaka till det blir världens jävla fight på slutet. Det är, nej, jag vet inte, det är kanske jag som har romantisk bild av det, men det är helt fantastiskt. Det är det. Och jag säger det varje gång, Roberto Wacky och Anders Adamsson som då är kommentatorer på svenska Eurosport eller hur man nu... Discovery eller hur man väljer att säga det. Är det med så bra?
Ja, det är de. Det är riktigt, riktigt,
riktigt
bra.
Ja. Ja, det är så bra.
Både rent kunskapsmässigt om cykling, men också kopplat till tävlingarna och vem som är med och inte med och så vidare. Men även allt runt omkring med liksom
och deras...
beskrivning av etapperna, hur det ser ut, vad som är liksom viktigt längs vägen eller sevärt längs vägen.
Det har en sjuk balans i att göra det bra för den som inte är supernördig och mega intresserad, men samtidigt inte outhärdligt lite grann blir Netflix förklara för den icke-intresserade. Mm. Det så känner man aldrig med Wacky Adamsson, utan det är ju även för den nördiga. Liksom.
Ja.
Riktigt. Grymma. Och sen har de också massa internt skit för sig med gamla skämt sånt här som är. Jag hörde i och för sig inget helt otroligt den här gången. Det hade de på något, det var en girot som startade i Danmark då. Och då var det någon som hade sagt helt otroligt på danska. Och det hade de ju, alltså de sa det 100 gånger i sändning. Mycket roligt.
Ja.
Tour de France fantastiskt bra. Det är nästan lite ångest över att det är slut. För min del.
Där ser man.
Vad ska man nu? Vad ska nu vara viktigt varje dag? Ja, nu är det O-ring i alla fall. Så att det löser sig.
Mm.
Och det är faktiskt inte slut. För det är Tour de France 5. Och Tour de France 5 betyder inte Tour de France siffran 5. Utan det betyder 5 alltså som kvinnor. Det är damernas Tour de France.
Mm.
Och där har vi 5 svenska damer med.
Ja, det har vi.
Ja. Julia Borgström från Skanör. På en sån sak.
Mm.
Ja. Det får ni titta på. Och också intervjun med Matej Mohoric.
Mm.
Väldigt klasse.
Absolut.
Ja. Där rappar vi ihop på detta.
Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat.
På återhörande från Åre.
Ja, verkligen. Hej, hej!
Hej!